Dags för nya lyssnarfrågor i filosofiska rummet. Varför ska man ha likadana sockor? Vad är det för skillnad mellan konspirationsteorier och religion? Och är det rimligt att präster har absolut tystnadsplikt? Ni frågar, tre filosofer svarar. I filosofiska rummet med Fråga filosofen. Och här finns filosoferna Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Ekström Lindbäck. Välkomna, hur känns det att vara tillbaka i frågelådan?
Underbart.
Ja tack, det blir kul.
Det känns bra. Ja.
Det låter fint, då kör vi igång med första frågan. Den handlar om något så grundläggande för den mänskliga tillvaron som strumpor. Gerd Kruse-Sondén har hört av sig med en undran. Jag har slutat sortera mina sockar efter tvätt eftersom jag blir så uttråkad av det och det alltid blir udda sockar över. Nu tar jag på mig olika, en svart och en prickig, en blå och en grön och så vidare. Och jag får ständigt mycket förvånade kommentarer. Jo visst, säger folk, en dag om året är det ju rocka sockorna dagen för att uppmärksamma Downs syndrom. Men är det idag? Varför är det viktigt att ha likadana sockar? Lyra, är det viktigt att ha likadana sockar?
Ska man vara helt ärlig så finns det väl viktigare saker. Men om vi nu ska ta den här frågan på allvar. Varför bryr sig människor så mycket om Gerd sockar, tänker jag, är det hon undrar egentligen. Och det korta svaret är ju att det är en konvention att vi ska ha likadana sockar i de flesta miljöer. Jag menar, om mina barn har olika sockar på förskolan, om jag går runt barfota i yogastudion eller man har olika sockar i stövlar när man är ute och går i skogen, så är det ingen som bryr sig. Men i vissa miljöer där man visar sina fötter som vuxen människa så ska de vara beklädda med matchande sockar, så lyder konventioner. Men varför har vi då en sån konvention? Är ju kanske den intressantare frågan. Det är för att den goda smaken vilar på symmetri och harmoni och har gjort det genom nästan alla epoker i nästan alla kulturer på olika sätt. Och det finns till och med en diskussion inom estetiken huruvida det här är evolutionärt betingat, huruvida skönhet alls kan skiljas från någon form av intryck av harmoni och symmetri och så vidare. Och det finns inom alla konstarter tendensen att balansera upp uttryck genom rytm, genom rim, genom liksom visuellt korresponderande ytor och sådär. Men asymmetrier har ju blivit mycket mer framträdande efter modernismen. Och jag såg faktiskt en studie som hade gjorts där konstnärer och konstvetare och en kontrollgrupp av så kallade vanliga människor testades med lite olika bilder där vissa var asymmetriska och andra var mer symmetriska och fick ranka dem efter hur vackra de var. Och det visade sig att konstnärerna och konstvetarna tycker i allmänhet att asymmetrier är vackrare, medan vanligt folk då tycker att det symmetriska är vackrare. Så då kan man ju undra, är de verkligen experter och förmår liksom till det sant sköna här? Eller har de fått sitt omdöme liksom perverterat av sin pretentiösa miljö? Är Gerd egentligen liksom lite så här avantgarde i sin estetik som har två olika sockor? Är det ett tecken på en förfinad smak? Eller är det helt enkelt bara lättja som hon verkar beskriver som? Och om det bara är lättja så skulle jag vilja råda Gerd att liksom inte köpa så himla speciella strumpor. Köpa svarta strumpor så slipper du ha det här problemet.
Men jag skulle vilja lägga till en annan aspekt som ju är att liksom, varför är det viktigt att ha likadana socker? Jo, för att visa att man hör till en viss grupp. Mm. Jag är inte så säker på att sockestetiken är att det handlar så himla mycket om skönhet. Som det handlar om att liksom signalera att man hör till den här typen av ordentlig vuxen som har koll på sina strumpor och som liksom följer en viss typ av konvention.
Eller om man snarare är en konstexpert som har nått en grad av förvirring att man har olika...
Exakt, och där det blir liksom ett statement. Jag hör till den här gruppen som vill odla det avantgardistiska och det asymmetriska och kanske det oväntade. Så att det finns också någon sorts... Kläder handlar ju ofta en del om identitet.
Men så fungerar väl konventionen just att man inordnar sig i dem och man förväntar sig att andra ska göra det och att de ska förvänta sig av mig att jag gör det och så vidare. Så men den viktiga frågan som blir ställd där är väl varför vi har just den här konventionen då. Och det kan ju finnas praktiska skäl helt enkelt. Om man som jag bara har svarta strumpor så är det mycket enklare. Men om man funderar på estetiken så, i alla fall när jag fick lära mig läsa estetik en gång långt tillbaka i tiden. Om man diskuterade såna generella kriterier på estetiskt värde så slutade det ofta i dels skulle det vara komplexitet och dels någon sorts harmoni att det hängde ihop. Och de där drar ju åt lite olika håll, de där två kriterierna, om man nu tycker att de är viktiga. Så det här med symmetri är väl någonting som plattar till konstverket och gör det lite ointressant på ett sätt. Men samtidigt bidrar det förstås till att det hänger ihop. Men det gäller alltså att hitta någon sorts rimlig avvägning mellan, eller en spännande avvägning mellan de där två hänsynen. Och ja, det kan väl vara att ha olika färg på strumporna.
Och det finns ju olika sätt att ha olika färg på strumporna också. Jag menar, du kan ha en grön prickig strumpa och så sen en hel grön strumpa. Och då ser det liksom ut som att du medvetet har matchat de här olika sockorna med varandra. Men om du har en rosa och vitrandig socka och sen en hel orange socka på din andra fot, då känner man bara nej. Ja.
Verkligen.
Tänk om.
Orange och rosa är väl precis sånt som folk brukar leka med. Om vi ska prata
då krävs det en nivå av förfining.
Men jag tänker på mina barn i de här frågorna som har väldigt olika inställning. Det ena barnet, för honom så är det superviktigt att det är samma par. Hans värld och hans ordning och hans liksom känsla av att världen håller ihop ruckas om det är olika. Medan det andra barnet, jag är glad om hon har på sig strumpor överhuvudtaget. Och så här, definitionen av strumpor eller sockor bryr hon sig inte heller om. Där är det för det mesta olika strumpor. I alla fall fram tills hon börjar få lika stora fötter som mig och allt blir svart.
Men sen måste man ha en medvetenhet här. Jag menar, vi har aldrig brytt sig om oss om vad våra tvååringar har för sockor. Och så sen var det plötsligt rocka sockarna dagen. Och vi hade missat det och råkat sätta båda tvillingarna med liksom helmatchande strumpor. Så det var som att vi gjorde ett statement som familj mot Downs syndrom. För att vi alltid annars skickar dem till förskolan med omatchande socker. Då hade förskolepersonalen alltså bytt mellan dem. Så att de skulle liksom tillhöra rätt åsiktskategori där.
Men vad tror ni är viktigast? Är det hur vi själva och vi själva har för uppfattning om de här sockerna och vad som liksom ser bra ut och sådär, hur vi vill ha det? Eller är det hur andra uppfattar oss?
Det är väl väldigt olika för olika personer. En del märker inte ens om folk tittar snett på en eller couldn't care less. Liksom. För andra så är det viktigaste som finns. Så här finns ju verkligen hela spektrat av hur viktigt är det hur jag ser ut i andras ögon. Och vad är det viktigt då att de ser?
Det finns ännu en filosofisk aspekt på det här, slår det mig nu. Då. Det är en världsberömd brittisk filosof, ganska länge sedan, avliden Richard Hare. Han för sin del sa, jag tror inte på det här med strumpor.
Det är obehagligt.
Han hade inte, så han hade aldrig strumpor.
Nej. Min dotter är på hans sida.
Jag tänker ändå att, är det inte lite märkligt, eller man kan vara lite förundrad över hur viktigt det på något sätt verkar vara ändå med strumporna och vad man väljer för strumpor.
Det är ju jättekonstigt om man bara sminkat halva ansiktet också, eller om man har en vante på sig när det är kallt ute, eller liksom det är störande. Vi vill ha harmoniska väldesignade intryck från vår omvärld. Jonna är asskeptisk.
Men Lyra, du har ju en asymmetrisk blus idag.
Ja, men det är ju då för att jag har en så förfinad smak. Och Adorno säger ju då att verksamma asymmetrier är de som på ett effektfullt sätt påminner om den underliggande symmetrin. Och det är vad jag vill göra.
Men jag tänker att det finns någonting annat i bara konventionen av att ha likadana strumpor som går tillbaka till hur man till exempel klär sig i kloster. Där det bara är bestämt. Det här är kläderna. Och så behöver man inte lägga ner en massa tid och energi på det och fundera på om den här rosa matchar den här orangea prickiga strumpan eller inte, och hur förfinad smak jag egentligen har, om det stämmer med Lyras förfinade smak. Liksom. Utan jag kan ägna mig åt att tänka på andra saker. Och
det kanske vore något för dig.
Men det är väl då man köper
jag har alltid varit väldigt förtjust i den liksom, idén att bara ha så här är din särk. Ha den alltid. Ja, tack.
Jag tycker att vi kan anse frågan från Gerd Kruse Sondén besvarad härmed. I fråga filosofen med Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Ekström Lindbäck. Och vi rör oss från strumporna till konspirationsteorier och religion. Lyssnaren Leif Berggren undrar vad det är för principiell skillnad mellan religion och konspirationsteori. Leif hänvisar till idéhistorikern Andreas Önnerfors som han menar har en definition av konspirationsteorier som även verkar passa in på de flesta religioner. En konspirationsteori är ett försök till förklaring mellan orsak och verkan där man blandar ihop resonemang om vad som är sant och falskt med värdeomdömen och vad som är rätt och fel. En viktig del i en konspirationsteori är att den är meningsskapande. Det är en berättelse som ska ge mening åt något stort och viktigt som har hänt. Så, vad är det då för skillnad mellan religion och konspirationsteori? Jonna, vad svarar du, Leif Berggren?
Till att börja med så skulle jag vilja försvara Andreas Önnerfors. Han har visserligen sagt precis det här citatet, men han har ju en mycket mer noggrann definition av konspirationsteorier. Jag tycker att den här definitionen som du läste upp är väldigt otillräcklig. Om man ska sammanfatta Önnerfors definition av en konspirationsteori så säger han att den består av 12 beståndsdelar. Att det är ett mönster där allt hänger ihop. En plan, allt händer avsiktligt. En sammansvärjning, några har planerat allting tillsammans. Onda avsikter, att de här som har planerat det vill skada oss. Det finns en hemlighet, någon vill dölja något för oss. Det finns bevis, det finns någon sorts tecken som avslöjar konspirationen. Den är baserad på en dualism, att allt är svart eller vitt. Det finns syndabockar, det är någon annans fel. Det finns en demonisering, de skyldiga är onda. Det finns någon sorts bakgrundsbild av en systemkollaps, allting på väg att gå åt helvete. Och det finns sanningssägarna, den goda sidan som har genomskådat konspirationen. Och sen så finns det liksom någon sorts bildspråk för det här. Det tycker jag är en mycket mer noggrann. Och tittar man på de beståndsdelarna så är det ju uppenbart att konspirationsteorier inte är samma sak som religion. Men kanske skulle man kunna säga att en konspirationsteorier, lite beroende på vad man menar med religion, för religion är ett sånt vansinnigt stort begrepp som på något sätt ska fånga in alla tankesätt som människor har haft förutom den sekulariserade människan som lever just nu, typ. Alltså allt ifrån en animistiskt folkslag någonstans till den här protestantiska prästen, de hör liksom till samma grupp och alla är de annorlunda än mig som den sekulariserade tänkaren. Vad karaktäriserar den här jättestora gruppen? Jo, men kanske att konspirationsteori då är en underavdelning till olika typer av religioner. Det kan i alla fall få en sån funktion. Det som är viktigt i både konspirationsteorier likväl som i religioner och som i filosofi till exempel är att de just är meningsskapande. Att de binder ihop saker och ting. Att vi ser stora mönster. Och om man tittar på det här citatet igen då och funderar på, är det en bra definition av religion? Och nu har ni glömt bort hur det var, liksom, jag tror jag läser det. En konspirationsteori är ett försök till förklaring mellan orsak och verkan där man blandar ihop resonemang om vad som är sant och falskt med värdeomdömen om vad som är rätt och fel. En viktig del i en konspirationsteori är att den är meningsskapande. Det är en berättelse som ska ge mening åt något stort och viktigt som har hänt. Ja, men det här meningsskapandet, ja, men det är verkligen centralt i religion. Men religion är inte bara orsak-verkan-förklaringar. Det finns ju det. Men det är ju långt många fler saker som står på spel. Tillit och trygghet till exempel. Och det här med att blanda ihop sant och falskt med gott och ont. Ja, men det finns det säkert exempel på, men jag tycker knappast att det är definierande. Så det här citatet som jag nu hängde upp mig på, jag tycker att det varken är en bra definition av konspirationsteorier eller av religion. Och att religion är vansinnigt mycket mer, medan konspirationsteorier kan vi nog tillsammans med Önnerfors, tack, ge en ganska tydlig definition av.
Ja, jag har ju också funderat över hur vi ska förstå det här begreppet om en konspirationsteori. Och på ett mycket enklare sätt tycker jag än det som framkommer här. Och mindre partiskt, alltså jag tror att man ska definiera det så att det är möjligt att det finns konspirationer. Det är alltså en teori om verkligheten där man förklarar vissa företeelser som resultatet av ett avsiktligt ingripande i historien på något vis. Från några som i och för sig vill hålla det hemligt för resten vad de gör. Men om de har onda eller goda avsikter, det kan vara en bedömningsfråga vem som betraktar denna konspiration i så fall. Samhällsvetenskap och så är ju tråkigt på det viset att nästan allting förklaras i termer av resultat av icke-avsedda resultat av individers beslut och handlingar. Det finns alltså ingen agent som har velat ha det här resultatet som vetenskapen beskriver. Medan konspirationsteorin tvärtom säger att jo, men det är någon som ville ha det på det här sättet och lyckades få det på det här sättet. Om man ser det på det sättet så det är klart att religioner det är inte samma sak som religion, men jag tycker det är ganska uppenbart att våra monoteistiska religioner är konspirationsteorier i den här bemärkelsen. Att man har någon som ingriper i världen, skapar oss, straffar oss om vi handlar fel och så vidare utifrån den agentens egen bedömning. Och den kan också framstå som väldigt ondskefull i vissa religiösa texter och så, eller godhjärtad i andra. Men det tycker jag är ovidkommande för om det är en konspirationsteori. Jag tycker att religionerna är typiska exempel på konspirationsteorier. Sen om de har rätt eller inte, det är en annan fråga. Om Gud har skapat världen, om Gud straffar oss när vi handlar fel och så vidare. Men nog är detta konspirationsteorier.
Men jag tänker att man gör den här jämförelsen utifrån liksom premissen att tron då skulle tala samma språk som tänkandet eller samma språk som kunskapen. Och det tror jag är vilseledande. Alltså den här idén om att tron skulle vara någon slags falsk slutsats som institutioner försöker lura in människor i med dåliga argument och sådär. Jag har väl en mer liksom fideistisk hållning. Alltså fideismen är ju den här synen på tro där tro inte har någonting med filosofin eller tänkandet att göra, som utgår liksom från kyrkofaden Tertullianus som sa: vad har Aten med Jerusalem att göra? För att liksom avfärda filosofernas anspråk på trosproblemen.
Det vill säga att det är två helt olika saker.
Ja, så. Ja. Jag menar, ord som mysterium, de betyder ju ingenting för den som inte tror. De betyder ju bara bländverk eller liknande. Jag tror inte att man kan argumentera på ett framgångsrikt sätt för varför religion inte skulle vara en konspirationsteori. Just för att när det kommer till argumentationen så kommer tron aldrig göras rättvisa.
För jag tänker att det är viktigt att skilja tillsammans, återigen med Önnefors, jag är Önnefors förespråkare idag, att det är en skillnad mellan teorier om konspiration och det fältet som är konspirationsteorier, som är ett smalare område, som är liksom de här klassiska konspirationsteorierna som vi tänker som konspirationsteorier. Och bara för att det finns en intention med så räcker ju inte det för att det ska vara en konspirationsteori i den här liksom mer ordentliga bemärkelsen.
Alltså min tanke är bara att religionerna är konspirationsteorier, de här monoteistiska religionerna.
Fast de är väldigt
inte,
många
inte Lyras form av religiositet, men de som verkligen tror att Gud skapade världen, de som verkligen tror att Gud straffar de som handlar fel och så vidare, att Gud griper in i världen på det sättet, avsiktligt åstadkommer saker och ting i världen. Detta är en konspirationsteori, och den är i analogi med andra konspirationsteorier där man har andra typer av skumma agenter som ingriper i historien. Och det retar mig också ibland att religionerna betraktas med sån högaktning på ett sätt, medan övriga former av konspirationsteorier beskrivs som avskyvärda, och det är de säkert i många fall och så, men likheten är ju slående, tycker jag, och förhållningssättet är detsamma. Så att om man tycker konspirationsteorier är farliga, då måste man hitta en strategi för att hantera dem, tror jag, och jag har ju skrivit om det här också, och då har jag angett olika idéer om hur man skulle kunna göra konspirationsteorierna ofarliga.
Men går du inte väldigt fort fram från att det finns vissa religiösa uttryck som liknar konspirationsteorier till att säga att all religion är konspirationsteori?
Jag har aldrig sagt att all religion, jag sa att Lyras är inte en konspirationsteori.
Men varför är det inte
ha, det verkar inte ha någon substans. Men sådana teorier som har substans, traditionell religiositet.
Men varför är det som är traditionell religiositet? religiositet och inte det som Lyra försöker uttrycka här till exempel.
Min tro du, inte har någon substans. Nej,
för du försöker ju här definiera religion som konspirationsteori. Och det är bara religion om den fungerar som en konspirationsteori. Då får du definiera genast ut Lyra som inte fungerar som en konspirationsteori. Alltså var det inte riktigt ordentligt. Religion har ingen substans.
Men du kanske inte hörde vad jag sa. Jag säger att typiska religioner är konspirationsteorier. Jag hade sagt att alla religioner är konspirationsteorier. Jag har tvärtom sagt att till exempel Lyras inte verkar vara det, utan det är de som har den här idén om att det finns någon som konspirerar, nämligen Gud och kanske djävulen i samspel på olika sätt. Griper in i våra liv, styr och ställer så att sånt som sker kan bäst förklaras med hänvisning till.
Ursäkta.
Är du också här, Cecilia?
Jag vinkar lite så här. Jo, men ni pratar ju då också utifrån olika definitioner av vad en konspirationsteori är.
Men, och vad religion är.
Och vad religion är. Då är min fråga, vad vinner man och förlorar man på att jämföra religion med konspirationsteorier?
Om man inser att konspirationsteorier är ganska vanliga i samhället så måste man förhålla sig till folks tro på dem. Så då har jag tänkt att det gäller att sätta dem i karantän på något sätt så att man inte låter dem i alla fall inverka på sin yrkesverksamhet. Men däremot så måste vi inse, det är bara att läsa våra kultursidor och så, att de man trodde var de klokaste personerna och mest sansade personerna kommer plötsligt ut som troende på ett sätt som jag tycker man kan jämföra med tro på konspirationsteorier. Men det gör ingenting.
Vad säger
eftersom
ni andra?
Det bara sker på en kultursida.
Vad säger ni andra om att göra den här jämförelsen?
Jag tänker att det den här frågan är ute efter och det många är ute efter som vill liksom förklara religion som något annat än tro, det är ju att förringa och bortförklara trons mysterium genom att underkasta det ett annat synsätt än det teologiska eller religiösa och säga om vi tittar på det på det här sättet, om vi analyserar det som en världslig organisation, om vi analyserar det som en konspirationsteori, om vi bryter ner den filosofiska argumentationen för det här trosystemet och så här, då kan vi genomskåda, peka med hela handen och säga att det finns inget där, det finns ingen gud. Men jag tror inte att man därigenom har liksom kommit närmare att förstå vad en religiös person menar när den säger gud, vilket också som Jonna var inne på kan vara väldigt, väldigt olika saker.
Vill du säga något avslutande,
ja, men jag anar i bakgrunden av den här frågan att lite som Lyra inne på, att det är något sorts irrationellt dåligt i båda de här två fallen och att de ju då är ganska lika och det är någonting vi ska göra oss av med. Jag tycker tvärtom att det kan finnas en poäng att jämföra dem och få en skarpare blick för vad konspirationsteorier är. Se att vissa delar av det vi kallar religion kan följa de här, har också de här beståndsdelarna. Men att det också finns väldigt mycket av det vi kallar av religion som är någonting helt annat som inte alls liknar konspirationsteorin. Så jag tror absolut att en jämförelse kan vara värdefull för att få en lite klarare blick.
Mm. Tack för det. Fråga filosofen med Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Ekström Lindbäck är detta. Och det är dags för en ny fråga. Är verkligen, som det brukar sägas, vårt samhälle idag mer individualistiskt jämfört med 70-talet, då kollektivismen var mer framträdande? Eller är vi kanske mer centralstyrda nu med alla trender, sociala medier med mera som påverkar och ställer krav på oss och våra liv? Brukar fundera fram och tillbaka på detta, skriver Peter. Lyra, vad säger du? Är vi mer individualistiska nu eller mer centralstyrda?
Ja, men jag tycker Peter är inne på rätt spår här. Mitt svar skulle nog vara både och, eftersom individualismen är en form av centralstyrning. Jag menar, vi har bara internaliserat kontrollsystemen i vår förståelse av oss själva som individer i någon slags kapitalistisk idé om självförverkligande. Vi övervakar hela tiden oss själva för att se till att vi blir så lyckade och lyckliga individer som möjligt. Men våra idéer om lycka och framgång är väldigt standardiserade. Samtidigt som vi tror att vi liksom lever i en individuell frihet, vilket gör det väldigt mycket svårare att göra uppror mot de här kontrollsystemen också.
Men det låter ju ändå som att vi är mer centralstyrda än individualistiska då, eller?
Ja, alltså vi är ju individualistiska i bemärkelsen att väldigt stor del av våra liv går ut på att vara lyckade så som individer. Och att vi som individer hela tiden fattar en mängd val som framstår som fria. Men det är bara en frihet liksom, att sträva efter att bli likadan som alla andra. Liksom, att bli smal, att bli produktiv. Jag menar, alla avvikelser ska disciplineras bort av individen själv eller medicineras bort genom att man väljer att börja träna eller ta medicin mot sin ADHD eller liknande.
Mm. Ja, nej, men jag tänker också faktiskt på, apropå ADHD, på neurodiversitet, som jag tänker så tydligt visar att vi lever i ett samhälle där vi har svårt att hantera mänsklig olikhet. Och vi har ett system där vi ska vara väldigt lika för att till exempel klara av skolan. För att till exempel passa in i sjukvården och vara liksom en patient så som sjukvården vill att man ska vara en patient, det vill säga helst en ganska frisk människa. Så att jag tycker verkligen att vi har ett problem i den här bilden av vår stora individualistiska frihet som biter sig själv i foten, och att det finns en massa människor som råkar riktigt illa ut av att vi har den idén. Men personer som bryter tydligt mot normen och inte kan göra annat, de får betala priset.
Jag var ju med på 70-talet och kan jämföra på det sättet. Och det är klart att det fanns en helt annan kollektivistisk tro på hur man skulle lösa problem. Politiskt och gemenskap, folkrörelser och allt möjligt sånt som mycket har fallit undan idag. Så där finns en stor skillnad. Individualismen, det är väl som Lyra säger, det finns en sån individualistisk sätt att beskriva vår verklighet. Men det där uttrycket om att vi ändå skulle vara centralstyrda tycker jag låter lite konspiratoriskt. För det är väl så att vi är styrda på olika sätt. Men finns det någon central som sitter och styr oss? Utan, alltså, vi är väldigt konventionella och vi fattar en massa beslut, gör val och så som vi tror i våra egna. Och är det väl i någon mening, det är vi som väljer, men hur vi väljer är ju styrt på olika sätt genom det man kallar nudging och så. Alltså man lockas liksom med lock och pock in i olika typer av val, och samhället konstrueras, vi måste för att klara oss lösa våra problem individuellt, vi måste göra bostadskarriär, vi måste fixa bra skolor åt våra barn och allt sånt där. Men om det vore så enkelt så att det här vore centralstyrt, då kanske man också ganska lätt kunde se att man skulle bara ge sig på centralen och storma högkvarteret och lösa problemet. Men det är nog mer svårgripbart, den här formen av konventionalism och så som styr oss idag, snarare än förklädd till individualism kanske, och snarare än det här att vi kollektivt löste problem genom politisk organisering.
Tycker du att antikapitalism också är en konspirationsteori?
Ja, det vill jag nog påstå. Men som jag sa, det finns också konspirationer. Det finns konspirationer. Så att jag avfärdar inte alls alla konspirationsteorier. Inte de som är sanna.
Jag håller med om att jag tror inte heller. Jag undrar om det riktigt är så den här personen menar att det är. Att det finns någon sorts byrå som är centralstyrd och talar om för oss hur vi ska leva våra liv. Jag tror inte riktigt att det var det som menades. Jag tänker att det här faller också tillbaka på människors eviga behov av att få vara del av gruppen. Och när det blir kanske mindre yttre tryck på att nu ska du göra det här och följa den här ordningen, då blir vi ännu mer oroliga över att få höra till gruppen och liksom själv organiserar det där ganska starkt normerande gruppandet då. Jag tänker, det individualistiska hänger ju också ihop med begrepp som så här valfrihet. Alla individer, vi får välja vad vi vill, vi får välja vilket elbolag vi vill. Och jag tror väldigt få människor idag känner, yes, jag får uttrycka min individualitet genom att jag får välja elbolag. Däremot att jag kanske har olika färger på strumporna kanske är ett starkare uttryck för min individualitet och bryter ju uppenbarligen starkare mot någon sorts norm. Så jag tänker att det är ganska många människor idag som sliter och bråkar med precis de här frågorna. Med att vi har den här individualistiska liksom, ideologin och idén, samtidigt som många upplever att det är extremt snävt. Att det är liksom någon sorts en av samtidens paradoxer som är jävligt jobbig att leva i.
Men sen tänker jag att du sa ju också det här om att människor vill ha gemenskap. Mm. Vill vi ha en verklig individualism och ja, hur nu den skulle se ut?
Vi vill ju i alla fall ha en individualism där människor så här accepteras för det, sådana som de är. Och nu är jag kvar i att tänka neurodiversitet. Och att vi krymper vad människor kan om vi liksom minskar det utrymmet. Så definitivt i den aspekten i alla fall.
Ja, men jag tänker att vi är mer individualistiska idag också för att det finns en sån djupt rotad förståelse av oss själva som individer. Det är så vi ser på oss, det är så vi ser på våra liv. Och individ betyder ju odelbar. Och på senare år så har det kommit liksom en stridström av graviditetslitteratur. Jonna till exempel har skrivit en bok med kvinnor framförallt då som blir så perplexa över insikten om att de är delbara. Att det liksom kan uppstå andra människor inuti våra kroppar. Det här har liksom plötsligt blivit ett problem för den moderna människan. Och det är ett väldigt tydligt symptom på att vi idag så starkt ser på oss själva som odelbara individer.
Torbjörn, vill du lägga till något?
Nej, men jag tror att det är någon sorts landvinning som har gjorts genom att vi får bestämma mer över våra liv och att vi inte är en del av släkter och klaner och familjer och allting sånt. Men priset är kanske för högt och, och felet är väl hur vi organiserar samhället som tvingar på oss vissa typer av val och förbjuder andra, utesluter andra valmöjligheter och så. Så det, till sist är det en fråga om samhällsorganisation, men jag tror inte att det finns någon, tyvärr, någon riktigt central punkt man kan angripa för att förändra alltihop. Utan det krävs en mera genomgripande förändring av hur vi lever.
Men vi kan väl sammanfatta svaret till Peter då, genom att vi är både mer individualistiska och mer centralstyrda.
Ja. Reservation för centralstyrd.
Det här är Fråga filosofen med Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Ekström Lindbäck. Och vi ska kasta oss över ännu en fråga. Anders Wendlund, som är läkare, funderar över begreppet löfte och dess roll i ett modernt samhälle. Personal inom bland annat vården har tystnadsplikt med vissa undantag för brottsliga handlingar som kan medföra mer än 2 års fängelse. Vigda präster som arbetar med själavårdssamtal har dock så kallad absolut tystnadsplikt. Är detta rimligt i ett modernt samhälle? Skulle ju kunna innebära att mördare gick fria. Frågan är om det finns mer logiska och rimliga sätt att tillgodose människors behov av respekt och integritet i utsatta lägen. Skulle uppskatta om ni kunde filosofera lite kring löftets roll i ett modernt samhälle. Och om det kan finnas andra former att säkra människors tillit, skriver Anders Wendlund. Torbjörn, hur filosoferar du om detta?
Det är många frågor i själva verket det här. Och det går kanske inte att just i det här programmet besvara samtliga. Löftets roll är till exempel en viktig del i politisk filosofi och så. Om vi lever i ett samhälle, stannar kvar, där har vi därmed förpliktigat oss på något vis att lyda de lagar som stiftas och så. Jag tar inte upp den sidan av det. Alltså kärnan, uppfattar jag, i frågan har att göra ändå med det där att vi ska få ha ett eget rum som är ostört, som ingen tittar in i och ingen kan bryta sig in i utan vårt samtycke, där vi då kan tala förtroligt till exempel med prästen. Den spännande filosofiska frågan tycker jag är här varför vi anser oss ha ett behov av ett sånt skydd. Vad är det som är så speciellt med mitt inre liv och så att ingen ska få betrakta mig? Varför behöver jag skydd av sådana här institutioner? Jag har ju skrivit mycket om det här med privatliv och så. Det finns ju uppenbara naturligtvis svar på frågan som också anges i själva frågeställningen. Om jag har begått ett mord till exempel så vill jag ju inte bli avslöjad. Och jag kanske skäms för någonting som gör att jag i relation till sjukvården inte vill att man ska känna till mina lyten av olika slag. Det där kunde man tycka borde man väl kunna göra sig fri från genom att sluta skämmas, sluta leva i skamkultur, våga framträda sån som jag är. Ja, det verkar vara en möjlig utväg i alla fall ur det problemet. Man kan också vara rädd att man blir utpressad och så vidare. Ja, i ett välordnat samhälle skulle man inte behöva frukta sånt, tycker jag. Så vad är det egentligen med vårt privata som gör att vi värnar det till varje pris? Olika filosofer har skrivit om det där. Thomas Nagel, amerikansk filosof, har till exempel lanserat teorin att socialt umgänge skulle inte vara möjligt om vi hade full inblick i, om vi kunde, det med mind reading, om vi kunde läsa varandras tankar och så vidare. Det här programmet skulle vi inte kunna göra till exempel om jag såg vad du tänker nu och vad du tänker nu och vad du tänker om dig och så vidare. Om vi inte kunde ha ett hemligt utrymme på det viset. Även om det är uppenbart på något vis att någon tycker väldigt illa om någon eller att någon är, hans exempel, någon är fixerad vid någons bröst. Det är lite sexistiska exemplet han använder. Och trots att båda vet om det så kan ju yrkeslivet rulla på genom att man inte låtsas om det. Så man måste kunna ha hemligheter för att det sociala samlivet ska gå vidare. En filosof till, Jim Rachels, har sagt att vi behöver det här privata hemlighetsmakeriet för att vi ska kunna portionera ut hemligheter om oss själva. Om jag är mer vän med dig, Lyra, än med Cecilia, och då tror du i alla fall, och så har vi en sån relation. Så plötsligt kommer ihåg på att jag har pratat vitt och brett med Cecilia om sådana där saker som du trodde att jag bara delade med dig. Då skulle vår relation ta stryk av detta.
Verkligen.
Så det är det andra motivet då till att man skulle behöva ha skydd för tystnadsplikter och allt sånt där. För vi måste ha rätt att ha ett hemligt inre liv. Då finns det till sist också Jonathan Glover, en brittisk moralfilosof, som säger nej, vi kan släppa allt det där. Vi skulle kunna ha kärleksrelationer och vi skulle kunna göra upp med alla snuskiga fantasier och sånt, ta upp dem i ljuset. Det skulle fortfarande gå bra att samarbeta i yrkeslivet, men det skulle bli väldigt stora förändringar naturligtvis i så fall. Det är en fascinerande tanke tycker jag, att man ska sluta skämmas, man ska kunna vara öppen med precis vad som helst. Och kärlek består inte i någon sorts privilegierad tillgång till vissa upplevelser, utan att man bara vill vara med varandra och trivs.
Men den här absoluta tystnadsplikten som han ju tar upp då också, Anders Wendlund, som präster har vid bikt och själavård. Att den finns kan ju då innebära att mördare går fria, som han skriver. Är det moraliskt rätt att försvara den sortens privata rum?
Om det här privatlivet är så viktigt för oss, så är det väl rimligt att ha en sån institution, tycker jag. Det finns ju många andra som kan jaga mördare än att prästerna ska behöva skvallra på sina...
Vad tycker ni?
Ja, jag tänker på Karin Boyes roman Kallokain, en framtidsdystopi som ju skrevs i reaktion på de totalitära staternas angiverisamhällen. Den utgår ju från en kemist som heter Leo Kall som uppfinner en sanningsdrog som då alla medborgare i staten ska kunna liksom dricka den här sanningsdrogen, eller de får en injicerad tror jag det är, och då börjar de automatiskt bara berätta om sina inre liv så att ingenting längre ska kunna hållas hemligt från staten. Och han är väl delvis driven av svartsjuka mot sin fru också. Det finns någon hemsk scen där han liksom tvångsinjicerar henne med den här drogen går ju deras relation sönder. Och jag tycker att det är väldigt intressant också hur hon gestaltar vad det är man får tillgång till då när man får tillgång till andras inre liv. För det är ofta väldigt osammanhängande, konstiga, liksom, flödande utläggningar om saker som inte direkt går att bryta ner i så här tydlig information i statens intresse. Och det är där man behöver skydda den där inre obegripligheten på något sätt.
Jag tänker att det var intressant att i den här frågan så dyker ju liksom ordet, eller frågan om tillit, att löften liksom bygger tillit, och i relation till de här privata fickorna som jag tycker Torbjörn förklarar liksom rätt fint, hör och häpna.
Är ni bättre vänner nu?
Ja, nu försöker vi bygga in i våra hemliga fickor här. Att behovet av att de här fickorna finns, Kallokain är ett väldigt fint exempel på katastrofen om allt bara låg helt öppet och vara helt transparent. För det är också en sån absurd idé av att jag ser allt. Mm. Och när det nu är så att jag inte ser allt, för att bara se en annan människa, om jag tittar på Torbjörn nu, så ser jag att jag inte ser. För jag accepterar ju att där finns det känslor och tankar och massa konstiga filosofiska teorier. Ja, men allt det där finns ju där, men jag vet ju inte vilka de är. Och hela den liksom kunskapssituationen också kräver någon sorts tillit. Kräver att du håller ihop, att vi liksom, fortfarande hänger ihop trots att de här privata fickorna finns. Och sen hur starka de ska vara, det är ju liksom en annan sak. Hur mycket vi måste smussla undan och så. Men jag tänker att fenomenet med att det finns privata fickor är liksom nödvändigt sammanhängande med människan. Anders frågar här också, finns det andra former för att säkra människors tillit än att liksom kräva löften? Som på något sätt är att ja, men, peka ut framtiden också. Och jag tänker, vi bygger väl tillit. Men ett löfte, tänker jag, är så här kommer jag agera i framtiden. Vi bygger väl tillit hela tiden just i relation till... Bara genom att just lyssna, till exempel. Eller försöka förstå det här som jag inte ser. Jag är inte säker på att löfte skulle vara sådär, det sättet som vi bygger tillit på mer än tusen andra sätt.
Men tystnadsplikten är väl kanske ett sånt, uppfattar jag som att han menar att det är ett sätt att bygga tillit. Och då är ju frågan, den absoluta tystnadsplikten som präster har då i vissa fall, är det rimligt i ett modernt samhälle?
Men jag tänker att man måste kontrastera den mot idén om en angiveriplikt. Jag menar, i Kallocain så borde ett hembiträde i varje hem som har en angiveriplikt som ska liksom rapportera allt som händer. Och så här. För då, genom en sån tankefigur, får man syn på vad det skulle vara att leva i en värld helt utan privatsfär. Och den där tilliten, den är ju inte... Den är inte bara kopplad till ett tystnadslöfte. Det är inte därför människor går till specifikt präster, för att de vet att här kan jag berätta allt. Utan det man söker är kärlek, förståelse och förlåtelse. Och på samma sätt så berättar man ju massa saker för liksom sin partner som man inte skulle berätta i filosofiska rummet, till exempel. Så att kärleken är ju en bärande del av det där löftet. Och den dimensionen försvinner om man inte samtidigt tänker sig liksom ett totalt kallt kliniskt samhälle som kontrast.
Alltså, löftet är väl ovillkommande där. Det är ju plikten som är det viktiga. Väl, att man blir utsatt för sanktioner, antar jag, som präst om man inte lever upp till. Det här med löften är nog mer informellt normalt. Att man,
ja, men som
att man,
präst så vill du ju framförallt liksom utöva ditt yrke, inte i relation till statliga påbud, utan i relation till liksom att vara, stå rättfärdig inför Gud.
Men jag tänker också på nära relationer. Om prästerskapet ska ha den här, att vi ska ha den här instansen av att löftet är heligt, och det här privata rummet är heligt. Ja, men jag kan nog hålla med om att det har liksom en betydelsebärande funktion som visar att vi behöver ha de här fickorna. Men i nära relationer, som trots allt är mycket vanligare att vi har någon sorts löfte. Ja, men jag lovar att inte berätta din hemlighet. Där är det ju så att vi hela tiden står mellan, ja, du berättar det här för mig och jag har det här löftet gentemot dig. Men jag har ju också en massa andra löften. Alltså löften krockar ju med varandra. Jag har ett löfte mot kanske min den här andra vännen, och nu får jag höra att du säger det där. Eller ja, vad det nu kan bli för typ av konflikter. Och där står ju människan alltid i liksom olika typer av spänningsfält. Med motstridiga krav och motstridiga begär, och måste försöka hantera det där så elegant hon kan. Men jag tänker att vi kommer liksom aldrig undan från de här liksom motstridigheterna som drar åt olika håll i oss. Och att det är, där måste vi behålla både idén om det här hemliga, liksom heliga privata rummet, och idén om att vi kan vara tillåtna att vräka ur oss lite vad som helst, när som helst.
Det verkar ju som att ni är någorlunda eniga om att tystnadsplikten har en plats, den absoluta tystnadsplikten har en plats även i ett modernt samhälle.
Ja, då. Men jag tror att man bedrar sig om man förstår den uteslutande i termer av plikt.
Okej. Okay.
Men jag tror att det är en bra institution, alltså att det finns någonstans där man är säker. Men sen är jag inte säker på att vi måste ha den här privatsfären egentligen. Men det är ett enormt omvälvande tankeexperiment om man skulle leva utan privatliv. Och då får det naturligtvis inte vara ett samhälle där det finns någon storebror som vi inte på motsvarande sätt kan se igenom.
Det är allt annat än tystnadsplikt i fråga filosofen här i filosofiska rummet i alla fall. Med filosoferna Lyra Ekström Lindbäck, som också är författare, Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i filosofi vid Stockholms universitet, och Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola. Tack att ni var med, Och tack till alla er lyssnare som satte igång de här samtalen med spännande funderingar. Fortsätt skicka in dem till Fråga Filosofen. Adressen är filosofiskarummet@sverigesradio.se. Tekniker idag, det var Maria Stillberg, producent Marie Liljedahl, Anton Ålberg gjorde research och jag heter Cecilia Strömberg-Wallin. Hej så länge!